Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad blir det för mord?
Jag tror att de menar män till kvinnor. Mm. För att använda dem som lockbeten. Ja, för det roliga är att polisbefälet då tycker så här, nej. Som att det skulle vara så himla dåligt. Och säger så här, alla mina män har mustasch eller skägg. Och dessutom verkar en man i dagkläder klumpig. Och sen lägger han till, den militära träningen som våra män har genomgått kan inte döljas.
Vet du hur manliga vi är?
Eller? Exakt, exakt.
Ingen
vi har skägg, vi har mustasch, vi har gått
ja, men det är
utbildning.
Så här, väldigt så här, tror du vi är bög?
Ja!
Alltså, så här inställning så här, på en gång blir offender. Bara,
ni skulle vara fantastiska. Ni skulle vara tro mig. Mm. Våga tro på er själva.
Jag har ju skägg i hela ansiktet, det kan man inte bara ta bort.
Plus att de här, så här 40-någonting kvinnorna som har prostituerat sig hela livet och saknat händer, jag menar, de kan ta hand om sig själva. De har mer träning än er jävla militära träning. De är förmodligen manligare i ert liksom arkiv av manligt och kvinnligt än vad ni någonsin kommer bli.
Men hur får man veta någon gång hur han ser? Eller såg man väldigt tydligt vilka som var prostituerade och inte?
Jag vet alltså, inte hur det var med det där då.
Eller att han då så här, kanske försökte köpa och se vad hon sa.
Mm. Ja, alltså jag tror ju att det var så på den tiden att var man ute på gatan efter en viss tid så var man prostituerad.
Mm. Att det liksom, kanske också stod på vissa ställen.
Eller gick man på pubbar eller var full och sådär. Ja. Det var liksom den typen av kvinnor man kunde träffa om man gick ut som man hemstod.
Mm.
I alla fall, man startar också en typ av medborgargarde.
Mm.
Han som startar heter George Lusk. Han är någon sorts byggmästare. Och de går ut med ett offentligt uttalande. Där de först beklagar polisens bristande förmåga. Och sen fortsätter de. Därför har vi, de undertecknade, etablerat en kommitté. Och vi har för avsikt att utfästa en betydande belöning till den person, medborgare eller vem som helst i övrigt. Som kan lämna upplysningar som kan leda till att mördaren eller mördarna kan ställas till svars.
Vem är övrigt? Person, medborgare eller vem som helst i övrigt?
Ja,
vilka är kvar? Är det en hund?
Ja, exakt.
Är det en liten papegoja?
Det kan ju vara en kvinna också.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Förutom det.
Det är verkligen precis som idag också. Nu tar vi ju det här i egna händer.
Ja, verkligen.
Polisen kan ingenting.
Mm, vi måste ta den här hemska medborgaren som betett sig på det här viset. Mm. På gatan. I alla fall, det är många som går ut med olika belöningar. Folk försöker skramla ihop och folk är ganska givmilda liksom.
Mm.
Men det inget händer. Det är både det här medborgargardet, sen är privatdetektiver och amatörspanare är ute liksom varje natt. Men man hittar inte den här gärningsmannen.
Mm.
Det finns till och med de som kan vara lite såhär, kan det vara övernaturliga krafter? Månne.
Välsigna.
Ja, det är fint.
Det brukar vara just demoner som dödar prostituerade kvinnor. Ja, det kan ju inte vara
människor. De är häxor.
Ja.
Därför de dör.
Precis. Vid obduktionen av Catherine Eddowes så upptäcker man att hennes njure är borta.
Ja.
Den saknas.
Oj. Så man tar ju med sig den då.
Ja. Och när den här George Lusk, alltså han som startar medborgargardet, får ett brev 16 oktober 1888 så faller en njure ut ur det här brevet. Eller en del av det kan man säga. Ungefär halva. I alla fall, den texten är nog den kändaste. Och den startar med orden From Hell. Jag menar, man känner igen det. Alltså, filmen om Jack the Ripper med Johnny Depp heter From Hell i alla fall.
Okej. Okay. Mm-hmm. Så det börjar From Hell.
Ja, och sen så berättar den här avsändaren då att den här njuren tillhör Catherine Eddowes. Han skrev att han har stekt ätit upp andra halvan och att den smakade riktigt bra. Och sen så slutar han det här brevet med Fånga mig om ni kan. Grejen
från
är...
Från Jack the Ripper?
Eller? Ja, från Jack the Ripper. Ja. Men...
Också så här att det känns inte jättenyttigt att äta en alkisnjure.
Nej.
Du vet.
Det var nog inte för att det var nyttigt.
Nej, nej.
Men grejen att det har visat sig att det här brevet var fejk.
Okay.
Och jag kommer inte på exakt hur nu. Men och det är lite olika, det är det som är grejen. Jag har inte skrivit ner det, för det finns så mycket olika hela tiden om vad som är fejk och vad som inte med alla de här breven. Det var så länge sedan.
Mm.
Men från heller kändes det brevet kan man säga. Men det är nog också det som har visat sig vara mest fejk. Man kan ju inte, på den tiden kunde man inte veta om det var hennes njur eller bara någon annan.
Men var det också att man typ ville elda upp stämningen?
Mm.
Ja, det finns ju alltid folk som vill ta på sig sådana här sensationella mål.
Mm.
Weirdly enough.
Ja, i alla fall. Så att de procederade börjar gå 2-2. Man försöker liksom... Det är väldigt läskig stämning där i alla fall.
Mm.
Men det går ganska lång tid utan det blir några nya mord. Och man börjar släppa det. Man tänker okej, men han har kanske lagt ner nu. Hur som helst, 9 november 1888 så visar det sig att så är det inte.
Mm.
För då är offer nummer 5. Mary Jane kallas för Fair Emma eller Ginger eller Black Mary. Hon heter
Ginger och Black Mary.
Mm. Mary Jane Kelly heter hon i alla fall. Hon är 25 bara.
Mary Jane i Spindelman-filmerna och böckerna, serierna är ju rödhårig.
Men den här tjejen är inte det, hon är mörkhårig tydligen.
Okej.
Var kom Ginger ifrån?
Jag tror att det är för att hon är snygg. Hon ska tydligen vara väldigt vacker och begåvad. Hon har en perfekt timglasfigur. Hon har väldigt lätt att få kunder för att hon är snygg och ung liksom.
Mm.
Så att hon har råd att bo i en bostad och lite sådana där grejer.
Okay.
Alltså, vilket de andra inte har då. Hon har hyrt ett rum på något som heter Miller's Court 13. Och det är där hon tar emot sina kunder. Hon är, det dricker väldigt mycket naturligtvis. För annars, hur ska man stå ut?
Mm.
Och grejen är att hon ibland är lite sen med hyran och sådär. Så den 9 november så har hon varit sen med hyran igen. Och då kommer hyresvärden att knacka på. Men när han knackar på så reagerar ingen och han tittar in i fönstret då och han ser då att hon ligger naken på sängen helt insmord i blod.
Mm.
Grejen är att hon är den som har mördat absolut värst av allihopa. Hon har verkligen lemlästats. Det ser inte ut som en människa längre. Så halsen är avskuren från öra till öra. Magen och underlivet är uppsprättat. Typ alla organ har skurits ut. Brösten har amputerats. Och lagts vid sidan. Bredvid hennes lever. Sorry. Jag bara drar igenom det här nu. Öronen och näsan har skurits av. Ansiktet har i princip skalats av. Det är det. Och så här, i sängen och på bord och överallt så ligger liksom stora köttstycken av henne. Någon av poliserna beskriver som att hon har styckats som ett djur hos en slaktare. Så det är liksom en grupp av Storbritanniens mest erfarna rättsmedicinare. Det tar dem 7 timmar att obducera henne och sätta ihop hennes lik så att man ser vem det är och
lite
man kan begrava henne.
Lite ovanligt att obduktion innebär att sätta ihop en person.
Ja, ah, jo.
Yes.
Så.
Ha!
Så nu var ganska
pussel med människor.
Ja. Det är verkligen det. Mm. Och bara, kan vi se om det här är, kan vi identifiera och säga att det var hon liksom. Så man är ganska hundra på att det här är i alla fall Jack the Ripper då.
Men kan man ens identifiera henne? Alltså det...
Men det var väl att det var i hennes lägenhet då?
Ja, och att hon är borta.
Ja, och sen lyckas man få ihop henne så att man kan se att det är hon. Mm. Visar sig det. Mm. Och man tror då att det är där är hans sista mord. För att det hände lite mord efter de här The Canonical Five. Mm. Till exempel en kvinna som heter Rose Milette. Hon mördades 20 december. Men hon kan lika gärna ha typ så här hängt sig själv. Mm-hmm. Men någon rättsläkare tycker att nej, men det var nog mord. Men du vet, en hängning efter det här balla urmordet på Mary Kelly känns inte troligt, tycker
nej,
jag.
Nej, det känns ju som ett steg bak. Ja. Om hans fascination är att...
Han blir värre och värre.
Alice McKenzie mördades 17 juli 1989.
1889.
Jag menar det, 1889. Sa jag 1989?
Jag tror det, jag vet inte. Jag ville bara
säga
jag ber
så hemskt mycket om ursäkt att jag inte är perfekt för dig.
Eller som bara... Tog han en paus på 100 år.
Så vi tror då att det var han. Hon hade fått ett snitt i vänstra halspulsådern. Hon hade lite blåmärken och knivstål på kroppen. Och hittades i Whitechapel.
Mm.
Men alltså, den här George Phillips som hade undersökt tre tidigare offer. Han tyckte inte att det här var samma... Att det var Jack the Ripper. Medan några andra patologer då tyckte det.
Mm.
Men det, vissa trodde att det var någon, alltså mördaren kanske härmade Jack the Ripper lite. Ja. Men att det inte riktigt var han. The Pinchin Street Torso. Det var liksom en huvudbenlös torso av en oidentifierad kvinna som hittades under ett järnvägsvalv på Pinchin Street. Den 10 september 1889. Och som man tror då kan det vara, men det var alltså bara en torso. Frances Coles mördades 13 februari 1891. Hennes hals var uppskuren, men kroppen var helt intakt.
Mm.
Och en man som heter James Thomas Sadler hade blivit iakttagen med Frances och blev gripen av polisen. Och man trodde kanske att han var Jack the Ripper då ett tag. Men han blev släppt på grund av brist på bevis. Och jag tror till och med att han hade alibi. Så det blev ingenting.
Okay.
Det är massa fler, vi behöver inte gå igenom dem. Men jag tror liksom inte riktigt att det är...
Men det är lite som så här palmemordseffekten, att man försöker hitta... Alltså man griper efter halmstrån lite.
Mm.
Och så tänker att allting kan vara någon som har gjort det.
Mm.
Mm. Ja, men precis. Man försöker. Och det kan ju vara så att någon av de här stämmer in på Jack. Egentligen, det kan ju vara så att han har... Det är något av dem som också... Men de här fem är ju de typiska och det var så länge sedan så det är lite svårt att bara... Och sen var det ganska många andra prostituerade också som blev mördade och huggna.
Ja.
Men,
Ja. Också att man tänker att det skulle kunna vara så att han... Det var så många som letade efter honom så att han ändrade sitt MO och liksom började mörda på andra sätt istället. Men han kändes ju inte superbrydd innan av att anpassa sitt mördande efter... Och nej, de kanske hittar mig. Utan nej. Tvärtom.
Nej, men precis.
Come find me, wink, wink, nudge, nudge.
Ja, lite det där. Att vilja också få credden för hur hemsk man har varit.
Ja, så det låter inte riktigt troligt att han fortsätter mörda fast mycket mildare.
Nej, det är inte så vanligt.
För då är det som sådär att han tappar stinget.
Ja, jag pallar inte mer. Jag är inte ung längre.
Det är sådär artister som skulle lagt av tidigare.
Kör en sista turné fast jag knappt kan gå.
Ja. Men är det... För man hittar honom aldrig. Vem det är?
Nej, jag kommer gå igenom några misstänkta och sådär. Och en som typ säger att han har hittat vem det var. Men också på vilket sätt han kanske inte har gjort det. Mm-hmm. Jag blev jättebesviken. För jag var så först, jag bara yes, nu vet vi vem Jack the Ripper är. Nu kör vi. Och sen bara nope, det vet vi typ inte.
God damn it.
Men i alla fall, bara breven. För en av anledningarna till att Jack the Ripper blev så känd var ju breven han skickade. Det är en klassisk seriemördargrej liksom.
Ja.
Men grejen att det skickades flera 100 brev till polismyndigheter och lokaltidningar som påstår sig vara mördaren. Och de flesta liksom fattade man var falska på en gång. Men vissa inte då. Till exempel Dear Boss-brevet.
Får jag fråga de som har skickats nu, Dear Boss och
From Hell.
Och From Hell. publicerades de också typ direkt i tidningar och sånt.
Ja, de publicerades dess i alla fall. Ja.
Ja, så då är det ju ännu, det är så dumt också, för då kan ju folk mycket lättare fejka.
Ja,
och liksom härma språk och utseende.
Mm. Exakt. Och att det då blir massa rykten och så här, falska brev som kanske publiceras.
Ja,
och...
precis.
Ja.
Det är som att be och så här, känner du dig som Jack the Ripper? Skriv in!
Ja, lite så.
Ja, lite så.
Vill du också försöka låta som den här sjuka jäveln?
Men sen så fort de har ett nytt brev så kränger de säkert fler tidningar också.
Mm.
Så de vill ju själva hålla på och publicera.
Ja. Ja, men typ till exempel, ja, och de hade inte lika bra koll på den tiden, tänker jag. Typ som i Dear Boss-brevet så står det att Catherine Eddowes örsnibb var avskuren.
Mm.
Och det säger man då att det vet bara mördaren om.
Okay.
Och då alla som har hört historierna på pub, alltså du vet, ja. Jag tänker att det är, ni vet, det är inte som, deras mortuaries var ju liksom ett gammalt valv bara någonstans där liksom, jag tror att det är rätt många som vet det, faktiskt. Och såhär, jag vet inte, men å andra sidan så är det den som också säger Jack the Ripper första gången. Så jag menar, det är ändå någonting som bidras med. Sen finns det något som heter Saucy Jackie vid kortet.
Heter det? Saucy Jackie.
Saucy Jackie.
Att man som en korvrätt.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Do you want a Saucy Jackie?
Don't mind if I do.
Det betyder att man har doppat såhär, en korv i brown sauce. Det är bara äckligt. För det är i England.
Men väldigt
liksom,
brittiskt.
I alla fall, 1 oktober fick man den till Central News Agency, ett vykort som hänvisade direkt till både morden och Dear Boss-brevet, och man tror att det kan ha skrivits av samma person som Dear Boss-brevet.
Okay.
Men det är också skrivet på något sådant tuntigt. Så här, I was not cutting Dear Old Boss when I gave you the tip you'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow. Double vent this time, number one squealed a bit but couldn't finish straight off. Ha! Not the time to get ears for police. Thanks for keeping the last letter back till I got to work again. Jack the Ripper.
Fjant.
Och, men jätte. Så I don't know. Det kan ju lika gärna vara bara någon som... för det, jag tror att det här kom efter The Double Event. Men låtsades som att det var skrivet innan. Typ.
Ja.
Och från helbrevet då. Det är någon Dr. Openshaw undersökte den här njuren som låg i brevet och sa att det skulle kunna vara Catherine Eddowes njure. Men kan inte veta säkert, vilket det betyder.
De bara,
it's a kidney, all right.
De bara höll upp den mot en lampa och bara, det ser lika ut.
It's the midra. Det är som jag tänker mig att alla pratar då. För grejen är att From Hell-brevet ser också ut från det jag har hittat och var väldigt dåligt stavat.
Mm.
Så I don't know.
Men är det tyder då på att det är en annan?
Mm.
Att den inte stavar lika bra då?
Ja, precis. Uh-huh. Att det är lite, lite mer. Det är så med de andra också. Det har kommit in något brev den 6 oktober 1888 till någon lokaltidning.
Jag tänker, det kan ju inte vara Jack the Ripper om de inte är skrivna med rött bläck.
Ja, men det är mer som, jag tänker med ett barn liksom, eller så unga killar, bara, ja, men att de sitter och bara, I'm the Midra. Alltså att de inte kan stava ordentligt.
Ja, men det är
och
lite som
såhär,
att hålla på busringen när man är liten.
Ja, lite så.
Att hålla på och facka med saker.
Att det är de flesta tror man typ inte är. Jag har en massa olika här, och har ju naturligtvis tagit fram allihopa den bästa researchen, men jag tror inte att så många av dem är så jävla intressanta.
Nej.
Förutom, alltså det är en som är, ett som är skrivet av en Donald McCormick, som är en författare som gav ut 2 böcker om Jack the Ripper.
Mm-hmm.
Och grejen är att det finns de som tror att det är han som är Jack the Ripper.
Mm-hmm.
Så man vet att det här brevet är fake. För att det skrivs av honom. Men det finns de som också tror då att det är han som är Jack the Ripper. Och det är skrivet obehagligt och lite på liksom rhyme. Ska jag läsa upp det?
Ja, tack. Mm.
8 little horse with no hope of heaven. Gladstone may save one, then there'll be 7. 7 little horse begging for a shilling. One stays in Henage Court, then there's a killing. 6 little horse glad to be alive. One side is up to Jack, then there are 5. 4 and whore rhyme all right. So do 3 and me, I'll set the town alight. Ere there are 2, two little whores shivering with fright, seek a cozy doorway in the middle of the night. Jack's knife flashes, then there's but one. And the last one the ripest for Jack's idea of fun.
Mm.
Så det är obehagligt som mm-hmm. fan skrivet av den här författaren. Så jag är mer så här, lite varför klatschen. Ska den här författaren skriva ett fejkbrev?
Som en dikt. Know.
Ja, som också är så jävla obehagligt dikt. Där. Men då är det alltså inte The Canonical Fire i sådana fall, utan då är det alltså 7 offer. Ja. Då är det 2 som man inte riktigt har accounted for.
Ja, mm. för det är också sådär, om man då blir så här litterärt inspirerad av Jack the Ripper.
Mm. Och kallar dem för horse. Det låter så jävla hårt, tycker jag.
Verkligen.
Mm. Det övergripande ansvaret för att hitta Jack the Ripper var på The Metropolitan Police Criminal Investigation Department, alltså CID. Det grundades i april 1878. Jag tror fortfarande det heter CID. Mm. Efter en omorganisation av Scotland Yard, för att massa polismän blivit fängslade i Scotland Yard för att de var inblandade i bedragningsverksamhet, bedrägeri.
Mm.
Det är ändå sjukt. Typiskt också 1800-talet. Never trust the police. Men grejen är att det funkar inte riktigt. De är underbemannade som fan och liksom, ja, ni vet. De har inte riktigt några, det finns ingen mordbibel då liksom.
Nej, nej, och det känns som så jävla mycket svårare att läsa mord när man inte får ta DNA-et.
Mm. Ja, jag förstår inte hur någon var polis.
Nej, för. Alltså nej. Hur fan, det är så att typ det enda sättet att haffa den på plats.
Mm.
Ja.
Alltså, det är typ då när den sitter där.
Nästa brev, kan du skriva var och när?
Ja, eller följ de här blodspåren. Alltså bara, ja.
Eller
ja, men verkligen så. Ja. Och ändå har de gjort rätt mycket just i Jack the Ripper-utredningen.
Ja, verkligen.
Så de gjorde var att de höll på med dörrknackning. Alltså de går runt från hus till hus i Whitechapel och frågar om någon har sett något. Vilket är så här, ändå en stor undertaking för en underbemannad polis på 1800-talet.
Ja.
Man tog ändå in till viss del teknisk bevisning. Liksom olika tyger och sånt.
Mm. Mm.
Nu har du börjat leka med hunden igen. Man kan inte ha dig och hundar i samma rum.
Men innan var han så tyst när jag slängde iväg och han gick och hämtade och så jag tänkte det var bra, då har han inte tråkigt.
Bra, en struben håller min hemlighet. Åh nej, han började...
Släpp.
Men du får ju ge honom...
Nu kommer han vara helt besatt då.
Kan bara sitta och hålla henne.
Ja, så nu kan vi fortsätta prata om honom. Bara, men det är därför han morrar. Släpp leksaken.
Nej, han morrar ändå.
Mm, ja. Han gör det när han är glad.
Ja.
Stop entertaining the dog.
Ja, men alltså, när jag går ut på stan och ser en hund så ja. Börjar jag liksom le som om jag ser en gammal god vän.
Ja.
Bara, en liten hund, ja.
Ja. Ska man.
Mm. Du är duktig en struben. Det är bara jag som är dom.
Sluta du hetsa min hund. Sluta skriva. just det. När man fick tips om någon misstänkt så identifierade man den misstänkta, letade reda på den och tog in den och antingen gick vidare med eller avskrev den som misstänkt, vilket också var ett stort jobb eftersom de gick på typ alla tips. Liksom.
Mm.
Man intervjuade mer än 2000 personer, 300 personer undersöktes och 80 personer fängslades. Det är mycket.
Ja, det är gediget.
Alltså, ja. Jag tror inte alla som var med i undersökningen kände sig... välbehandlad.
Nej.
Men ändå.
Ja, men det är som vi var inne på, alltså, som man måste ha känt sig så jävla misstänkt.
Men det är också två med olika
kläder.
Ja, ännu värre.
Ja, 1,70. Ja.
Alltså de här morden utreddes också av 2 olika polisstyrkor för att det var 2 olika avdelningar i Whitechapel.
Jurisdictions.
Men hade de då sån här bra kommunikation med varandra? För jag minns det där Ted Bundy-morden. Då var det att han åkte i olika delstater i USA, vilket försvårade hela utredningen för de typ inte samkörde register.
Ja, exakt.
Mm.
Precis, men lite så blev det.
Mm.
Och den chefen då för det här CID, han var tjänstledig och var i Schweiz, det här låter himla svenskt tycker jag, mellan 7 september och 6 oktober, alltså offer 2, 3 och 4 morden, då var han borta.
Kan man få vara lite ledig eller?
Hallå, jag är tjänstledig i Schweiz.
Sluta mörda.
Jag ring inte mig om mer saker nu. Skicka brev, det är väl det man gör. Skitsamma. Men det var ändå ganska bra att jobba tycker jag. Men hon hade listat grejer som de inte hade på polisen som vi ändå har idag. Mm. Men jag tycker ändå att det är spännande för det är så här... färdmedel. Nej, just det, de hade alltså, de fick gå överallt. Just det är ändå det. En grej.
Eller måste vagna då?
Nej, men typ inte. De hade verkligen inga färdmedel. De hade inget smidigt sätt att kommunicera.
Nej.
Också sant. De hade inte fingeravtryck. De hade inte DNA. De hade ingen brottsplatsundersökning. Ingen forensisk vetenskap. Man bara, nej, det är sant. Fanns fan inget annat än att bara, I think it's you.
Nej, för det finns väl knappt, fotografier av kvinnorna när de levde.
Nej.
Så att de får veta hur de såg ut riktigt.
Ja. Och ska de fotografera på brottsplatsen måste de ta lite en sån jättegammal kamera med ett skinka över och sen bara...
ja, exakt.
yeah.
Om det ens fanns.
I alla fall, man hade någon sorts profilering får man kalla för. I slutet av oktober så frågade man en kirurg som heter Thomas Bond.
My name is Bond.
Exakt. Thomas Bond.
Oh, nej. Oh, vilken bästning. Svänger inte lika bra.
Fan alltså.
Jag heter James och jag heter Thomas. Nej, Thomas inte. Ja. Han skulle då uttala sig om den här mördarens kirurgiska kunskaper och färdigheter. Och hans svar då ser man som den tidigast bevarade gärningsmannaprofilen som någonsin har gjorts. Och det, han grundade då den här på det värst strympade offret och anteckningarna från undersökningen av de andra fyra morden som ingår i den här femman då. Och han skrev, de här fem morden were no doubt committed by the same hand. Så det, man, han tror så här, alla fem, de här fem var 100% samma person.
Mm.
Och så beskriver han lite vilka skador de har och sånt där. Och att de här kvinnorna måste ha legat ner när han tillfogar de här skadorna. Och det var typ det. Och sen säger han också att han starkt motsätter sig tanken att den här mördaren hade någon som helst form av vetenskaplig eller anatomisk kunskap. Eller till och med en slaktare eller slaktares tekniska kunskaper. Han trodde att den här mördaren bara var en enslig man utsatt för periodiska attacker och mordisk och erotisk mani. Och han såg också att the homicidal impulse may have had developed from a revengeful or brooding condition of the mind or that religious mania may have been the original disease, but I do not think either hypothesis is likely.
Okay.
Mm. Så att han tror inte att det var hämnd eller typ religion, utan han tror liksom att
det var sug. Lust.
Ja, lustmord.
Jag fick ett sug.
Jag är som sugen på
det
ett mord.
Det var som ett sug.
Jag känner lite sugen.
Jag kommer ihåg, men det känns som ett norrländskt ord att säga sug. Ja. Alltså, kanske just, eller Dalarna ligger inte i Norrland, eller?
Nej.
Men så, i Masjävla i alla fall.
Jo, det gör det visst.
Gör det?
Nej, eller? Det gör det
inte. Okej, fan också. I Masjävla i alla fall.
Allt så, norr om Dalen.
Jag älskar ju den filmen. Och där är, säger ju en kille till tjejen, de som har haft lite så här will they, won't they relation. Eller för man bara, hör av dem, du blir sugen. Du blir så jävla, jag kommer, vem blir sugen?
Och också det där att man säger som ofta. Jag känner som ett sug.
Ja, eller så jävla mysigt. Och när han beskriver att han är ganska populär i byn, bara, jo då, det är visst. Sug på bygden.
Ja, sug efter mig på bygden. Ja, vad heter det?
I samhälle.
Ja. Om man blir som sugen på mord så då brukar jag ta en promenad eller något.
Ja.
För att lugna ner mig själv.
Rätt i en banan och sen så blir det bättre.
Ja. Så stycka den bananen.
Stycka en banan och känner nästan sug.
Ja, man måste ha frukt upphäcka hemma bara för att
ibland
hålla sig.
Ibland bara skala den.
Ja, för jag tänker också så här, alltså just det där, för man måste vara rätt stark va? För att kunna såga av och så här, alltså det är inte så att man kanske sågar av ben och armar. Nej. Alltså någon hade gjort det där, men inte han. Men just, det är väl ändå...
Men jag tror det krävs i alla fall, en viss frenesi liksom. För att orka...
Det krävs att man är sugen på det.
Det krävs ett visst sug på det.
Sug.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är ganska bra det där ordet manisk, att man måste vara så jävla inne i det.
Ja. Verkligen, ja. Verkligen.
Ja, jobbigt. Trådigt om man gör det om man inte ens vill det. Ja. Det tycker jag bara rakt av onödigt.
Ja, herregud. Det är waste.
Ja, men då är det sorgligt.
Sitter där och tänker på Anna.
Jag vill bara hemma den här sambok. Ja.
Att man ska behöva. Men lägg still nu.
Alltså att tarmarna upp och så det är vänstra axeln.
Egentligen ska vi vara hemma och läsa en bok. Ja. Ta en kopp te. Lugna ner mig lite. Ja. Det var, nej men Ernst Ruben, du kommer få en stöt säkert. För du kanske är blöt om nosen.
Det funkar. Jag blir så rädd.
Han är ingen XLR-kabel i nosen.
Mm. Jag blev så himla rädd när de är ner fram och nosar. Att de ska plötsligt bara få... Ja.
Hejdå.
Ska vi gå igenom lite misstänkta då?
Yes, please.
Det var en jävla massa. Jag har kortat ner det här. Vi får se hur många jag kommer att vara.
Ja, men i och med att utredningen har varit så lång, det måste ju vara svinmånga misstänkta.
Ja, alltså verkligen. Plus att alltså, det finns ju folk nu för tiden som kallas för ripperologists som har egna teorier som var annorlunda än de hade då. Och sådär.
Ja, ofta de vet någonting om då. Ja. Vadå, har de, ja.
Nej, verkligen. I alla fall, en kille som heter Montague John Druitt. Föddes 15 augusti 1857. Han var från Dorset i sydvästra England. Jobbade som advokat och jobbade lite extra som lärare. Han blev uppsagd och begick självmord genom drunkning i december 1888. Precis i samband med att morden i Whitechapel upphörde. Hmm. Man vet inte exakt när, men man hittar kroppen på nyårsafton det året. Men grejen är att man tror typ att han var misstänkt lite för att man trodde att han var läkare. För det stod fel. Men han var inte läkare, han var advokat.
Och så det var ingen läkare som hade gjort det heller förmodligen. Så
nej.
Alla fel förutom att
så jag vill bara säga att många av de misstänkta var den typen. Men några av dem som spelar roll i alla fall. Då. En som heter Aaron Kosminski.
Jag läste fel och sen sa jag fel. Ja. Mitt bästa citat från rasisttanten i Kattbiff.
Just det är så roligt. Ja, för Johan, alltså, Johans mormor älskar den tanten. Det är det roligaste hon vet. Så varje gång jag är där så är jag så här, det var så himla kul. Kan jag få det min mobil? Så sist nu så fick vi liksom så ladda ner en av sketcherna till hennes mobil. Oh. Så hon har den och tittar. Hon kan titta hur många gånger som helst. Det är det roligaste hon vet.
Men gud vad gulligt.
Hon tycker det är så kul att sitta och kolla efter folk som har dött. Nu ska vi se om det är någon som har dött. Det tycker hon är skitkul för att hon har jobbat i de äldre vården. Hon bara, det är ju precis så. Men i alla fall då, Aaron Kosminski. Han är född Aaron Mordecai Kosminski 1865. Han är polsk jude. Och en polischef menar att en polsk jude blivit identifierad som... Jack the Ripper då. Men att vittnet som skulle identifiera den här mannen också var en polsk jude och vägrade vittna mot en annan jude. Men allt det här låter för mig väldigt antisemitiskt och du har också läst att det kan det också vara. Det stod något antisemitiskt på någon vägg efter ett av morden också som man trodde så här, har han skrivit det själv för det så här? Ja. Så det var lite mycket sånt. Men han kommer it's a thing. Jag kommer komma till det varför sen. I alla fall, han var väldigt känd då för att hata kvinnor, framförallt prostituerade. Det spelar ju mer roll.
Så konstig grej att hata.
Ja, alltså sitta på krogen och hata prostituerade. Det känns så jävla sparka neråt.
Ja, men om man då tänker att de kvinnor som fanns där omkring, de ofta var det. För att för det första var de tunga och klara brödfödan, för andra var det bara de som var ute på... pubben. Och så att de också liksom, han kanske blivit refuserad av någon, vem vet, ni vet, den typiska knäppa mans.
Han kanske tyckte de förstörde stadsbilden.
Han var en helt vanlig incel möjligtvis.
Ja. Kanske, kanske. Mm. Det kan ju också vara att han kanske ville ha riktig kärlek, men att det var svårt.
Mm.
Om alla skulle...
Han behövde en kram.
Ja. Uppenbarligen behövde han den. Han bodde i Whitechapel, men han ansågs galen på den tiden. Ofarligt galen dock. Han hade hörselhallucinationer, sa man, och en paranoid rädsla för att bli matad av andra och vägrade att tvätta sig. Så han hade en tydlig psykisk sjukdom helt enkelt.
Ja, förlåt, jag skrattade. Det var bara kul. Det kändes som att det hände ofta att folk försökte mata honom.
Ja, exakt.
Men... Ät själv då.
Alltså,
ja, det är ju lätt att säga när jag är psykiskt relativt frisk.
Ja, men det känns... Är inte det där en klassisk grej att man är rädd för att bli förgiftad? Inte det en sån grej? Och sen att man vägrar tvätta sig också en sån klassisk grej.
Just det. Jag tänkte mer såhär, en för pappa. Nej.
Men det är som jag sa, matad av. Så.
Att det kanske var mer att han var rädd att ta emot mat från andra.
Exakt. Och han blev också inlagd på anstalt 1891. Så han hade ju någonting. Vissa beskrev det som paranoid schizofren.
Och det var ungefär där morden slutade. Det var lite tidigare.
1889.
Ja, 1888 är det till och med. Så att, det var lite senare. Det är också en kille som heter John Pitzer. Han är också i Whitechapel. Han jobbar som skomakare.
Men då trodde många de det stod mördare där.
Ja, precis. Skomördare.
Va? Va? It's him! He's a murderer.
It's a murderer, I tell ya.
He's a murderer.
Du ser så lurig ut när du säger det också.
Hur som helst. Många i lokalbefolkningen misstänkte honom. Och det är typ därför aliaset läderförklädet Leather Apron kom.
Aha.
För han hade samma skomakare, de har läderförkläden.
Jaha, jag tänkte det var slaktare.
Jag tyckte också,
jag tänkte också det, men det är klart. Det är lite
kanske
samma
både.
Alla kan ha det.
Han är också tidigare dömd för knivhugget en person. Och han, enligt rykten så begick han en rad mindre angrepp mot prostituerade.
Mindre? Som är att han köpte sex.
Ja, men exakt. Jag tänker mindre angrepp måste betyda full on rape and abuse på den tiden. Och nu. Tyvärr. Men alltså, nej, men alltså med deras måttmätt, tänker jag. Eller? Mindre angrepp, det är konstigt att beskriva något så överhuvudtaget, tänker jag.
Jo, för dem, verkligen. Jag håller.
I alla fall, han greps efter de två första morden, trots att det inte fanns någon som helst bevis mot honom. Men misstanken svalnade när han kunde presentera ett alibi. Och han menar själv, John menar själv då på att polisen grep honom för att polischefen Thick var en fiende till honom.
Att ens
ha en fiende.
Ja, härligt.
Och han har lyckats få i alla fall ekonomisk kompensation från en tidning för att de skrev att det var han som var Jack the Ripper. Så han var ändå en av dem som liksom blev omnämnd som Jack the Ripper.
Pressetik, va?
Men varför skulle han kalla sig för Jack om han inte hette något namn som påminner om Jack? Som till exempel John, tänker jag. Eller?
Jag tänker också att Jack är ett ganska fräckt namn.
Jo, men om man heter Aaron Kosminski så kanske man inte bara... Kan inte bara kalla mig för Jack?
Jo, tror du inte det? Du vet killar, de är så...
Jo.
Jag heter Clark Kent, men kalla mig för...
Superman. Vem
det
nu
är. Är det Superman?
Det har ju en jävla bra rytm i sig. Jack the Ripper.
Ja, det har det.
Men jag tänker också, om man skulle skriva... Han vill ju förmodligen inte bli påkommen. Det är inte så att han heter Jack Ripinski. Utan... Man hittar
eller?
På... Ja, känns det någon? Där sa de på det.
Ja. Har ni kollat gula sidorna från 1888? För finns det någon Jack Rapinski? Jävlar.
Nej, men det är väl också åter flashback. De tar väl ett alias som helt ifrån.
Ja, kanske det.
Det hade jag gjort. Det brukar jag göra.
Det gör jag jämt. Sen har vi Joseph Barnett. Han var ihop med Mary Kelly, alltså sista offret. Han gillade inte att hon prostituerade sig och enligt henne var de liksom inte ihop. Men han kallade henne för sin fru, så han var den typen av oskön grabb.
Oj, är det obehagligt?
Kan du inte sluta hora? Jo, men då får du betala för grejer. Okej, men jag fick ha inget jobb längre. Det var typ han.
Du är min fru nu.
Nej. Ja, precis.
Jo, haha. Pax day.
Men han säger att de inte var ihop längre då, i alla fall i förhör och så. Men grejen är att man ser att hon måste ha släppt in den här människan. som kom in och mördade henne. För hon hade liksom vikt sina kläder fint vid sängkanten och det var inget inbrott eller någonting.
Mm-hmm. Jag har också varit en kund, väl?
Ja, så, ja precis.
Ja, för dem, ja.
Men teorin är då att han då ska ha blivit trött på henne för att hon blev tvungen att hålla på med prostitution. Att han också var väldigt kär i henne och att han begick de här morden för att hon inte skulle våga gå ut på gatan.
Ja, det känns ju väldigt ambitiöst bara för den anledningen. Ja, det är så här, skaffa dig ett jobb istället och ge henne av dina pengar. Så behöver
lägg
inte gå
din
ut.
Tid på något du annat.
Börja, ja.
Och sen hon ändå gjorde det så ballade han ur helt enkelt. Ja. Och det är därför hon har blivit värst ansatt. Men.
Det skulle kunna...
Ja.
Men jag vet inte,
tänker,
det låter långsökt. Men
ja, att han skulle, det känns inte som att man är sådär med morden innan. Om man bara gör det för att avskräcka henne.
Fast om mord på prostituerade förmodligen var vanligt.
Ja.
Så kanske man måste dra på lite extra för att få folks uppmärksamhet. Ja, men gud vad hemskt. Ja, men,
jag tycker det känns ändå som att de var mer... De där två på en kväll.
Ja.
Jag blev avbruten. Den första var ändå ganska obehaglig. Men det finns något annat som tickar i den mördaren.
Ja.
Även om det här var världens osköna skille säkert.
Mm.
Ja, men jag ser inget annat.
Nej, nej.
Ja, men det är också, ja, men också så här, är det inte värre att hon är död då än att hon går på gatan?
Ja,
alltså,
eller
om
hur?
Man verkligen är kär i henne.
Inte för honom.
Nej, kanske
det är ju
inte.
Det. Mm. Det är det jag menar med att han är en större kille. Nej, men man menar på att det finns en del små grejer. Det kan hålla med om. Indiciemässigt så är han liksom lite illa ute.
Mm.
Men det är också... men det är också indiciemässigt inte så, om ni fattar. Man ser också att han passar på någon sån här psychological FBI-profile som man har gjort i efterhand på den här The Ripper. Men nej, jag vet inte. Det har kommit en del senare teorier då i alla fall. Av Ripperologists.
Lame.
Och några av dem är ändå
filter,
men en är då att det ska vara någon The Lodger och att det är då en oidentifierad sinnessjuk person som bodde på någon av härbärgena i East End.
Ja, tack för den teorin, då vet vi.
Och då just det där kvarteret Whitechapel, att det bor ju så mycket weirdos.
Exakt, det måste så det kanske är dem. Det är en teori.
Exakt, för det kan inte bara vara den här byfånen. För det är som att det finns tusen konstiga människor.
Men ja, jag vet inte, det känns som en snack. Men då menar man då att den här The Lodger skulle vara någon som heter Francis Tumblety, som var en av polisens misstänkta. Men det är den, jag tog bort den till och med för att beskriva, för den var så jävla långt ifrån bevisad och jättekonstig och var så här: han blev tagen för att ha varit homosexuell. Och man bara, ja, så varför skulle han varit The Ripper? Nej. Det jag tyckte var konstigt. Och ointressant.
Men här är vi nu.
Men det man har visat då är att det fanns någon mystisk inneboende hos någon tysk hyresvärdinna. Och hon fastade misstankar mot honom. Och att polisen bevakade ett sånt hus på Battery Street. Men jag vet inte. En författare som heter Patricia Cornwell i alla fall, som är ganska stor. Mm. Hon tror att det är konstnären Walter Sickert och har köpt massa av hans grejer. Alltså, och hans tavlor för typ 2 miljoner pund. Men han ska ha varit besatt av Jack the Ripper och till exempel namngivit en tavla till Jack the Rippers bedroom. Och han klädde ibland ut sig till Jack the Ripper. Och hon har sagt att hans alibi som han har gett inte stämmer för i alla fall 3 av morden han kunnat visa.
Mm-hmm.
Och en expert har analyserat 3 av den här Sickerts brev och 2 av Jack the Rippers brev och sett att pappren kommer från exakt samma batch papper och den batchen innehöll bara 24 ark.
Hmm.
So that's something.
Ja, det är i alla fall något slags...
Vilken liten batch.
Väldigt. Men sen finns det rätt...
Men kommer inte ihåg när man köpte brevpapper när man var liten?
Ja.
Var en liten bunt.
Men hon har lagt sitt liv på liksom bevis att det var han då.
Ja.
Men det, för jag tänker ju då den här konsten skulle stiga oerhört värde också.
Mm.
Om det vore Jack the Ripper som har gjort det.
Ja, det kanske var det hon hade tänkt.
Och sen har vi James Maybrick. Han föddes 24 oktober 1838. Han var en grossist som troligen blev giftmördad av sin fru. Man hittade hans dagbok 1992 i någon sorts rubble i Liverpool där han bodde.
Mm.
Och i den påstår han att han var Jack the Ripper. Men man visst, jag har läst, eller den här researchen säger att den här bläcket från boken är från en modern tid. Men jag har hört att det inte är det. Okay. Utan att den här boken visst kan vara på riktigt. Liksom. Så här, och att man har hittat någon sorts klocka där det också står så inskrivet i I'm Jack the Ripper som ska vara hans. Och om hans fru då giftmördar honom, I don't know. Men det kan också vara helt fejkat och det låter lite för bra för att vara sant. Liksom.
Mm. Det låter väldigt bekvämt.
Ja, väldigt. Sen har vi Charles Allen Lechmere. Någonting. Det var han som hittade Mary Ann Nichols kropp. En av offren då.
Mm.
31 augusti 1888. Anledningen till att hon tog upp det här i researchen, som jag tyckte var kul, det är att han som tycker den här teorin är troligast är svensk. Så därför, det här är som den svenska teorin kan man säga.
Ja.
Han är journalist och heter Christer Holmgren. Och han menar då på att den här Charles ljög för polisen om vad han gjorde på brottsplatsen. För att han då var gärningsmannen. Ja. Jag vet inte riktigt vad han har mer för belägg än det. Men inte så mycket, tror jag.
Ja, det var inte den där konjakskillen. Nej.
Nej.
Nej, det var
eller?
Någon
annan. Nej, det var han som hade gått hem.
Mm, men det var inte han. För att han det var en annan tjej.
Ja, det här var någon annan, va?
Ja.
Aha,
men Mary, eller? Vänta, jag ska börja upp och kolla. Nej, precis. Mm. Det är två
nattvandrare. Det var den första. Ja. Nej, jo.
Ja.
Mm.
Det var första offret, det där.
All right.
Just det, och sen har vi då vad jag tycker är den fånigaste teorin. Jill the Ripper. Alltså att mördaren är en kvinna.
Twist!
Och då är det inte ens att de har några liksom egentliga, det kan vara hon, utan bara, teorin är alltså att det kan vara en kvinna som har gått mm. För det är ingen som skulle tänka alla. På om hon går in med blod på sig, för det kan vara en midwife eller så.
Att man inte ens kunde döpa henne till Jackie. Jill!
Alltså, jag, Jack
and Jill, är det någon
ja, I don't know.
Det är superdumt. Vi tänker att det kan vara vilken kvinna som helst i Whitechapel. Eller omnejd. Det är intressant, va? Hej då.
Lewis Carroll, han med. Den som skrev Alice i Underlandet.
Ja, exakt. Mm. Lewis Carroll, författaren till böckerna om Alice i Underlandet, är också en av dem som man tror kan vara Jack the Ripper. Lewis Carroll var ett pseudonym och han heter egentligen då Charles Lutwig Dodgson. Och att han skulle då vara Jack the Ripper myntades av en Richard Wallace 1996 i en bok som heter Jack the Ripper, Lighthearted Friend.
Det var ju väldigt långt efter, kan man ju säga då.
96,
som han lade fram.
Och det är också, alltså det är så löst baserat på att han hittar anagram i hans böcker som man menar var då så här gömda erkännanden.
Om att det var han. Oh.
Och jag tycker att det låter mer som att den här Richard Wallace behöver vård och kanske lite medicin. Eller att han bara, jag har hittat grejer i en bok här. Om man bara slänger om bokstäverna och ändrar lite bokstäver så kan man få det till nästan vad som helst.
Ja, det är ju lite knäppt. Alltså, Alice i Underlandet är ju litteraturhistoriens mest, alltså bland forskningens undersökta bok tillsammans med Hamlet typ.
Mm.
För att den är väldigt suggestiv och kan ju säga, ge så här tolkningar och så där, som så här, att det skulle vara svamp som man blir hög av och sånt där.
Mm.
Det har gjort jättemycket tolkningar på den. Så folk är ju väldigt benägna att sitta och läsa in saker i den.
Exakt.
Som man tror. Så om man är lite knas och gillar att konspirera så kan den ju absolut ge upphov till det.
Det här är nästan inte den konstigaste.
Och sen så gillade han småflickor. För att inte...
Gjorde han?
Det
kan
man alltså,
tänka mig.
Han var väldigt fascinerad vid... barn och framförallt, han tyckte inte om pojkar utan flickor. Och Alice Liddell var ju en flicka i verkligheten som man då hittade på den här historien för. Det var Dinas dotter när vi Oxford. Och som man då dedikerade Alice i Underlandet till. Att han först gjorde det som en barnbok till henne. Och han fotograferade, han var fotograf och då undervisade matematik på Oxford. Men var den första som hade kamera. Så han tog väldigt mycket bilder av barn och flickor och sådär. Men ingen har någonsin sagt att han skulle ha gjort någonting. Inte ens hon Alice Liddell. I efterhand, men han var sjukt besatt av små flickor. Och man kan ju alltid göra saker med fotografier hemma om man vill, men det finns inget bevis mot att han skulle ha gjort någonting. Men han var absolut totalt ointresserad av vuxna nästan överlag, och framförallt vuxna kvinnor, ska jag säga.
Det låter som en pedofil. Det låter som han som skrev Peter Pan. och Michael Jackson. Och
jo, lite så. Ja, men jag älskar så här logiska pussel och så gåtor och sitta hemma och pyssla med sånt. Ja.
Ja.
Är Peter Pan författaren också?
Ja, han är mer bevisad.
Ja, okej. Trist. Kom iväg till ett land där inga vuxna finns.
Yes. Exakt. Som sagt, man ska väl inte, men man ska ändå.
Neverland står för Never Tell a Grown-Up Land.
Exakt.
Det är fan.
Ja, men också. Här kommer en sjukare teori.
Mm.
Lord Randolph Churchill. Alltså premiärminister Sir Winston Churchills pappa. Han ska alltså ha gjort det här för att han var ledare för frimurarna. Och de skulle alltså hålla igen ett rykte om att prins Albert, alltså kungen, hade barn med någon kvinna i Whitechapel. Vilket i och för sig stämmer. Alltså han ådrog sig syfilis där, tror jag, eller någonting.
Okay.
Osäker på det här. Men skitsamma, det kan också vara påhittat. Men det ska alltså skyddas. Och de här kvinnorna som mördades visste om det. Och därför så fick det här gänget då frimurarna under ledning av Lord Randolph Churchill ut och mörda dem. Ingen skulle veta det här om kungen.
Det piggar upp såna här teorier.
Mm.
Ja, om det känns lite farfetched.
Ja, det är ju lite det. När det inte löses, alltså det är typ det sämsta med när mord inte blir lösta. Mm. Att det kommer så mycket galenskap då. Alltså det gör väl det också, även om de blir uppklarade, men vad fan.
Mm. Jag tror det var Sture Bergvall.
Ja, jag tror också det. Jag tycker det är bevisat bortom rimligt tvivel i och med han. Nej, men så, det finns jättemånga fler misstänkta. Vi kan inte gå igenom allt, det går inte. Det är för många. Men vad jag ska ta upp nu är i alla fall da-na-na, det här är löst. Okej, jag har den mindseten nu. Nej, men att 2007 så ropade en brittisk affärsman som heter Russell Edwards in en blå och brun sjal med presskragsmönster på auktion. Som den här tror så har tillhört Catherine Eddowes, alltså offer nummer 4.
Okay. Såldes den som det?
Mm.
Aha.
Den här sjalen ska då sparas av en läkare som deltagit i en av mordundersökningarna. Och efter att läkaren dog så har den här vandrat otvättad och vidare i hans släkt. Man har bara behållit den här. Och nu så auktionerades den alltså ut.
Mm.
2011 knackade Russell på dörren. Han är helt inne på att han ska lösa vem Jack the Ripper är. Det är hans grej, så det är därför han har ropat in den här.
Mm.
Så han går till ett labb i Liverpool till den finländska molekylärbiologen Jari Luhelainen och bara, kan vi på något sätt försöka bestämma vad blodet, alltså kan vi hitta DNA på den här sjalen liksom?
Mm.
Och för det gör Luhelainens liksom favoritgrej, forska på gamla olösta DNA-mysterier. Vems favoritgrej är det inte? Det är fantastiskt. Liksom. I alla fall, så han bara, okej, vi ska försöka. Det finns ju inga analyser nu för att liksom ta ut DNA från så här fruktansvärt gammalt blod. Liksom. Men vi ska försöka. Så han skapar en helt ny analysmetod där han liksom dammsuger upp fibrer från den här sjalen utan att själva förstöra själva sjalen liksom. Och sen med hjälp av UV-ljus och infraröd kamera så får han fram information om blodstänken på sjalen. Och han hittar då alltså inte bara blod utan också sperma. Och då känner han så här, okej, för det här stämmer jättebra överens med uppgifter om att Jack the Ripper då upplevde den morden väldigt sexuellt upphetsande. Att det var kniven var liksom penetrationssätt. Ja, ni fattar. Mm. Den klassiska. Så man får ut DNA från både sperman och från blodet och så jämför man det med släktingar till misstänkta
som man får frivilligt från dem liksom.
Ja, så det man hittar då är att blodet på sjalen stämmer överens med levande anhöriga till offret. Så man kan säga då att bra, den här sjalen har tillhört det här offret, Catherine Eddowes, för det stämmer överens med dem. Och att den då verkligen var från mordplatsen.
Kul om sperman är från han som är så besatt av fallet. Som lämnade in den på DNA-undersökningen.
Ja,
förlåt, det kan vara lite grejer på den. Men jag tycker det är spännande.
Det kan vara, ja. Men är du säker på att det är sperma? Det kan inte vara så att jag bara, okej, du vet att det är okej.
Ja, det var. Skit i det.
Men i alla fall, sen hittar han också då att den här sperman stämmer överens med en släkting till en av de misstänkta.
Mm-hmm.
Nämligen Aaron Kasminski.
Han som du var väldigt löst kring.
Han som inte ville bli matad.
Ja.
Just det.
Så. Som att instängd på psyke där.
Precis. Och så då gav han ut en bok då, där han säger Naming Jack the Ripper. Och bara, det här har vi alltså bevisat nu. Men grejen är att det är rätt många som är så här, nej men det här stämmer inte. För det första vill de inte släppa hur den här metoden går till. Så man kan liksom inte återskapa metoden, och därför är det lite så här, då kan vi inte lita på att det här funkar.
Nej, det nej. Kan ju också vara att han bara, yes, vi tar någon av de misstänkta. Okej, okay, det här blir bra, vi kör han. Han känns
ja, för det är också, vad fan.
Nummer två. Det visar sig att den här forskaren alltså har hittat en genmutation i liksom, jag tror att det var Catherine Eddows blod som han gjorde, att han jämförde med då, som ska heta 314-1C, och den är jätteovanlig, den har en av typ 300 000 personer. Så därför så bara när hennes släkting nog hade det kunde han säga så här, men ni släkt, för den här mutationen är så fruktansvärt ovanlig, så vi kan säga med 99% säkerhet att den är din. Grejen är att han blandade ihop genmutation 314 med genmutation 315-1C.
Som är mycket vanligare.
Som typ alla har i hela Nordeuropa. Så det bevisar ingenting. Plus att det var någonting med att det här mitokondrie-DNA som man testade mot förövaren då också var så här, nej det säger ingenting egentligen. Så tyvärr, visst låter det bra först?
Ja, men får inte polisen ta över den där halsduken eller sjalen? Och göra tester också.
Eller,
jag tror inte att den här som köpte den så gärna vill lösa det.
Ja, men jag tror inte de vill. De kan ju inte. Det är ju det att vi har ju inga metoder. Alltså polisen får ju inte använda nya metoder förrän de är liksom godkända.
Sen kanske det är preskriberat, Jack the Ripper.
Ja, gud, det tror jag.
Så då kanske de inte heller har möjlighet att ta upp det.
Man kanske ingen grupp.
Som får hålla på för evigt.
Men det var det. Det är Jack the Ripper. Vad tycker ni?
Bra.
Hur känner ni?
Nej, men jag håller med dig, du sa i början att namnet triumfar ju storyn på något sätt.
Ja.
Att det är som att det har blivit mycket större än vad det kanske förtjänar.
Ja.
Även om morden är brutala på många sätt.
Superbrutala.
Och sen mystiken skapar väl också att ingen vet.
Jag tror Sherlock Holmes gör att man tycker att det är större också. Förstår ni? Att Sherlock Holmes har gjort att det man får en viss känsla av mord i London.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja, hela settingen och som sagt det där procederade lite smutsiga.
Ja.
Det är ju någon fascination i det.
Men bra.
Yes.
Bra research, bra berättat. Jag är glad och nöjd.
Ja, väldigt imponerande av researchen.
Eller
vilken jävla guldgruva.
Ja, hon har ju satt ihop det här. Det har hon ju gjort.
Ja,
och jag har tagit bort ganska mycket av det. För jag var det här. Det blir ett för långt avsnitt.
Ja.
Men vi har gått igenom det absolut viktigaste. Och vi vet också hur historien ser ut nu. Men skulle ni kunna återge den? Eller hur? Nej.
Nu. Kanske nu, alltså under dagen, men inte imorgon.
Okej, Oxford. Eller var det Cambridge? Fan,
Cambridge.
Inte ens det kommer jag ihåg. Nej, men fan, det här känns väl bra.
Känns mycket bra.
Väldigt.
Sandra, tack för att du kom och tog med din hund och alltihop.
Tack så jättemycket, han lugnade ner sig efter ett tag.
Ja, han sover
så
duktig.
Jag
tycker att ni ska följa oss på sociala medier. Sandra Ilar heter Sandra Ilar. Johanna Vagrell heter Johanna Vagrell. Och jag heter JAS39kuken. Och gå med i vår Facebookgrupp. Den finns på Facebook och den heter Vad blir det för mord? Så sök där och hitta oss. Och följ Kattbiff på Instagram. Kolla igenom det gamla. Kanske en dag att det kommer upp något nytt. När vi alla är arbetslösa.
Jag har några karaktärer jag sung på. Ja, vi måste prata om det. Men ja, tack för idag.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.